Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Hej.
Din poddboy i bukten.
Poddboy i bukten, ja.
Ja, mm. Jag vet inte. Kommer du ihåg honom? Vejron i ottan.
Vejron i ottan, kommer jag ihåg. Ja,
ja, så var det med det.
Skönt gäng.
Mm. Hur är du? Är du fest? Hur är du med fest?
Ja, men det är sommar och fest. Ja, men det är ju mycket fester alltså.
Gillar du? Alltså, det är konstigt att fråga om man gillar fest, men liksom, var är du? Om det kommer så här, oh, vi bjuder på fest. Blir det så här, yes? Eller blir det så här, det blir en kväll jag inte kan kolla på tv-serier hemma. Var är du?
Nej, men jag är
du
låter det skittråkigt, men i lagom mängd så tycker jag det är superskoj.
Mm.
Däremot så har jag märkt att de senare festerna är... Jag njuter inte av de här sista timmarna som man kunde göra tidigare.
Nej,
jag njuter av de första timmarna.
Ja, vad bra. För där är vi lika.
Ja.
Jag går ju ut hårt och sen är jag klar tidigt.
Mm.
Och sen har jag den lilla fördelen att jag faktiskt också inser att nu har jag peakat.
Mm.
Nu blir det inte roligare. Så det, nu för det är väldigt sällan jag sitter och tar någon jävla tequila 2 på morgonen för att det låter som en bra idé liksom halvvägs på egen i taxin, utan jag konstaterar att nej, men det är bra, jag är i mål nu.
Ja.
Jag är klar.
Nej, men
nu,
jag kan tycka det oavsett alkohol eller inte också.
Ja. Sluta
att,
i tid.
Att, man, alltså att jag inte längre njuter av de där sista.
Ja.
Nej. Jag blir så trött och det är ganska skönt att komma hem och sätta sig i soffan och det finns alltid något avsnitt man vill plana ut på eller titta på.
Men ni hade ju 50-årsfest, det var inte så länge sedan.
Nej.
Då gjorde ni liksom, vad var strategin då? För det kan man verkligen högt och lågt. Men ni gjorde ju någon typ av mingel.
Ja, men vi gjorde så här, att kom förbi och skåla.
Mm. Vi är det för Malin då, din fru som fyller 50?
Och, då körde vi den grejen att vi sa att vi kommer vara på den här restaurangen. Vi kommer vara där mellan 16 och 20.
Mm.
Kom förbi och skåla.
Mm.
Ingen mer än så.
Nej.
Och det vi gjorde var att vi bjöd på lite såna här bans, lite enkla tilltugg och dryck då.
Mm.
Och så fanns det 3 alternativ på dryck.
Mm.
Och så kom folk, och en del kom ju liksom 4 sharp och gick hem 20.05.
Ja, ja.
Alltså så. Och då var det skitkul. Några kom förbi och liksom verkligen skålade, grattade.
Och sen skulle de jobba på någon föreställning.
Ja, eller så skulle de bara vara hemma och ta det lugnt. Mm. Alltså man behöver inte alltid vara. Och vi gjorde det också en söndag.
Mm.
Så att det jag tycker var härligt med det var att det blir väldigt opretentiöst. Man kommer förbi om man vill och när man vill.
Mm.
Och det gjorde att 98% tackade ja.
Mm.
Hade det här varit en kanske mer sedvanlig
sittning,
fest
liksom.
Med ja, men nu är det middag och sen är det kväll, förväntas sent och sådär. Då tror inte jag att det hade kommit lika många.
Mm.
Och de som kom var på supergott humör och tyckte det var väldigt roligt. Och jag vet att några hade pratat ihop sig såhär, fan vi går vidare efteråt. Och några var så här, nej men nu måste vi hem till barnen.
Just det. Mm.
Så det kommer vi nog anamma att göra liknande.
Ja, vi tänkte faktiskt att vi skulle ha en poddfest ganska snart också.
Mm. Ska vi inte tänkte vi göra liknande upplägg.
Lite liknande upplägg, fast vi gör ett quiz då, eftersom du och jag har fastnat i quizträsket.
Precis, men nu har vi ju, på tal om fest då, så har vi ju faktiskt en av Sveriges kändaste och bästa festfixare. Det var ju på den tiden när vi var ju faktiskt lite kända ett tag. Kommer du ihåg det, Charlie?
Ja, det var tajmen. Vi var nog på C-listan kanske för ett kort ögonblick.
Ja, vi var nog fan uppe på B kanske.
Ja, det får vi fråga.
Men då kanske, har man ju träffat, precis, men då har jag också haft det här, och sen har jag sprungit på den här gäst några gånger vid sidan, känner varandra lite grann.
Mm.
Så jag ser att det här programmet kommer handla om fest, och det kommer att göra i skoj, kul med
men
det finns baksidor här också som är väldigt spännande, och vi kommer också komma in lite grann på Ukraina. Men vi tar det från början, och varmt välkommen in till Johan Petré.
Stort tack. Härligt.
Känner
att vara
du
här.
Det var en välvillig
en bra applåd. Ja, verkligen.
Ja, härligt.
Fantastiskt.
Hur är läget?
Ja, men det är jättebra.
Ja. Har du fest varje kväll eller?
Nej. Det har jag inte, men jag hade faktiskt ett event igår kväll.
Ja.
Så att jag sa det när jag kom hit att min röst är perfekt, och då har jag tagit en liten drink igår faktiskt. Så att den känns genom arbetad.
Uppbrummad.
Ja.
Liksom. Men hur många, hur många event då, ska vi kalla för istället för fest då, men hur många event blir det på ett om man nu finns några vanliga år? Man är så svårt att veta om du gör tre grejer, två biopremiärer och ett bröllop för en kändis, eller om det blir liksom 200 i månaden. Liksom. Jag har ingen aning.
Alltså, som mest kanske det har varit 8 event på en månad.
Ja.
Som minst kanske det har varit 1 event.
Ja.
Under covid-tiden så var det 0 event.
Mm.
Så att ja, det är väldigt olika.
För man kan ju tänka också då att jag som jobbar med ett antal mediaprofiler och artister och så vet ju jag hur hårt det slog för många av mina klienter med covid.
Mm.
Däremot så kanske man inte tänker just det, fan, med stackars festfixare, men ni hade ju ingenting. Alltså, det måste vara brulgad in kolsvart för er.
Det var så svårt också att veta när man faktiskt också skulle sätta igång. Mm. Det var ju det som var stora utmaningen helt enkelt. För att jag, ja, i, var det? Oktober 2021 så fyllde jag 40. Och då var det precis öppnat och då hade jag en stor 40-årsfest och då tänkte jag att ja, men nu kör vi igång och nu satsar vi all in. Och sen så kom Löfven 1 december och sa, nu stänger vi det igen.
Mm.
Och då förlorar man rätt mycket pengar på dagen liksom,
mm,
som inte kom tillbaka. Så att ja, det var väldigt svår tid just under covid för oss också faktiskt, måste jag säga.
Och du har ju då hållit på, när börjar du? Jag kan fråga så här, hur kommer det sig att du börjar bli... Hade du tittat på Bindefeld och kände att jag vill bli en Bindefeld när jag blir stor? Eller,
nej.
Eller hur kommer det här sig?
Nej, alltså jag började redan i Berns garderob faktiskt, när jag var garderobiär. Och började egentligen, hade en liten svart bok som jag samlade e-mailadresser i. För jag hade börjat göra lite klubbar och events och förstod rätt snabbt att jag gillade det här med nätverk och... träffa människor och träffade mycket folk i den här garderoben faktiskt. Och då hade jag även gjort lite studentfest och haft en klubb som har flyttat runt. Och bara för att ge mina gäster en upplevelse, en ny upplevelse varje gång.
Mm.
Så att jag började väldigt tidigt egentligen. Men sen så insåg jag att jag vill inte ta betalt av mina kompisar. För idén var ju att man ska ta betalt för entrén. Och det var rätt jobbigt att känna den grejen. Och då tänkte jag att jag vill ha företagen som betalar för mina idéer istället. Och då gick jag över till företagen. Då fick inte kompisarna komma.
Mm.
Det var ju mer så här målgruppsanpassat. Vad är det för gäster vi ska ha på det här eventet? Hur kan vi göra en populär restauranginvigning så att det blir som en stor grej? Så att det faktiskt gör att det blir mer försäljning. För det handlar ju om det. Det handlar om att varumärket, ja, men till exempel den här cirkusföreställningen som ni har precis fått inbjudan till.
Mm.
Vi ska ju hjälpa dem att sälja biljetter. Och det är därför vi anlitas. Så att det här med festarrangörer, vi är ju mer PR-arrangörer kan man säga.
Ja, just det.
Faktiskt idag än festarrangör. För folk associerar fest med mycket musik och precis som ni sa, alkohol. Det är inte bara det, verkligen inte.
Men vad gör man då? Vad är liksom hantverket? Så att vi ska komma till dig och så säger vi så här. Podden firar 500 avsnitt.
Ja.
Vi vill öka våran räckvidd, vi tycker att vi är bättre än vad vi har lyssnare till. Du får en påse pengar. Liksom, hur ser processen ut från, vad börjar det? Är det whiteboardtavlan, är det heta listan, är det
Nej, men,
lokalen?
Vi tar ett exempel, jag gjorde precis en fotbollsfilm här igår, premiär för en ny film som heter Forever åt SF Studios.
Mm.
Och deras målgrupp är 14-18-åringar.
Mm.
Så att, då tänkte jag så här, hur 17 ska vi få in de här? Och då ringde jag runt till alla fotbollslag i Stockholm och sa att vill ni komma med era tjejfotbollslag? För det var målgruppen. Tjejer i den åldern. Och halva salongen var full med, inte full utan fullbokad, med den här målgruppen.
Mm.
Det tycker jag är roligt, att sätta målgruppen i salongen.
Mm.
Eller att få till att, okej, här får vi bara cirkusintresserade småbarnsfamiljer.
Mm.
Och det är faktiskt det roligaste med mitt jobb, att hela tiden olika målgrupper.
Men hur mäter
men det
man
kan också vara, tänker jag, på en teater eller på en sån grej eller en film då, bio, som är väl den klassiska då, men om vi tar en teaterföreställning då,
teaterpremiär,
jo, för då tänker jag, då kan ju du fylla den med ett antal intressanta personer.
Ja.
Det kommer vara i varenda tidning, det kommer vara från Vimlet, från Röda Mattan.
Ja, digitalt sätt, i dagens läge, ja, också. Jämfört med för 10 år sedan så var det ju bara, oj, nu ska jag ha en hel sida i Aftonbladet. Och det är värt x antal, 100 000 eller vad det nu kan vara.
Exakt.
Nu är det ju en helt annan produkt vi pratar om. Nu är det digitala medier, nu pratar vi om influencers, nu pratar vi om att en person som hade 1 miljon följare igår, som var på visningen igår, la upp en grej om att han har varit på den här bion.
Ja.
Och att vi mäter räckvidd och vi mäter hela den biten. Så att det är verkligen ändrats. Och det är det
men
vi jobbar med också.
Det är ju att folk... Det ska nå ut till gemene man som ska gå och köpa biljetten och gå på bilen.
Ja, absolut. Enkelt. Till exempel cirkusen här då. De vill ju ha så många som möjligt. De vill sälja biljetter.
Mm.
Och där hjälper vi dem med deras PR och se till att de helt
och
då, enkelt
säljer. Och då är det en budget liksom istället för att man gör en utomhuskampanj eller köper bussbaksidor, så säger vi att vi gör en riktig jävla braklansering här.
Absolut. Absolut.
Alla märker att det har smält här. Liksom.
Ja.
Men det som jag tycker då var väldigt intressant, vi träffades ju för inte så länge sedan och jag hade också sett i tidningar lite grann om jag sedan noterade att det stod att du hade ett engagemang med Ukraina. Jag hade inte bättre koll än så, men jag hade någonstans dig i bakhuvudet och såg det. Men sen så träffades vi och sen så tyckte jag att det var så otroligt. Du tyckte kanske inte var lika märkligt, men jag kan ju tycka det då. För det som hände var att, ja men du kan väl dra det, efter pandemin hade varit tuffa tider och sen hände Ukraina. Och du plötsligt fick ett engagemang där.
24 februari så var det fortfarande, vad jag för mig, det var precis på väg tillbaka efter stängningen. För det ska vi också komma ihåg att om man gjorde ett event under pandemin, då kunde man halshuggas.
Mm.
Eller hur? Och speciellt vi festfixare var ju, hade man ju koll på om vi gjorde saker eller inte. Och det där drevet vill man ju inte hamna i, att man gjorde ett event under covid när det var stängt. Så att det var ju väldigt viktigt för mig att vi måste starta när det är faktiskt politiskt korrekt att starta. Men 24 februari var jag på landet och det hände. Och vi följde ju det här slaviskt vad som hände. Och jag tog mitt Stockholm med min flickvän och hade redan pratat om att jag var tvungen liksom åka ner och göra någonting. Men det var ingen bra idé att ta till vapen, utan
varför kände du så? Har du någon koppling?
Jag och Mattias satt också och tittade, men ingen av oss kände att vi måste åka ner.
Det sjuka är att jag hade redan tänkt åka ner 2015 till Syrien. Jag köpte faktiskt en militärlastbil då som jag tänkte så här, att den här ska jag fylla med förnödenhet och åka till Syrien med. Sen så stoppades den idén upp då 2015 av lite olika skäl. Jag fick inte ihop det liksom. Men den här gången så sa jag, nej nu kör jag liksom. Och då bokade jag en buss med pengar som jag egentligen inte hade. Och startade en insamling, en privat insamling. Eftersom jag är ju inte efter covid så det var inga pengar kvar liksom.
Men tog du upp svarta boken då? Alltså,
ringde du garderobslistan?
Alltså jag tänker så här, hur gör man då om man bokar en buss?
Nej, men det,
ska med då,
jag gick ut rätt hårt på mina sociala medier och berättade att jag tänkte göra det här. Sen så var det redan första dagen hade jag fått in halvdelen av bussen, vad den kostade dagen efter då. Så att på tisdagen så satt jag på natten och smsade en bekant och sa att jag vill boka en buss. Så vad kostar det? Ja, men det kostar 75 000. Okej, bra. Då bokar vi den. På torsdag 9:00, Karlaplan, då ses vi där. Och han var så här, okej. Så att när jag bokade den bussen, då hade jag inte de här pengarna faktiskt. Sen så, pengarna fanns på torsdagen och då körde vi. Och det var första bussturen och busschauffören var så här, var ska vi liksom? Nej men på polska gränsen mot Ukraina. Och sen så sa jag att det här löser sig liksom. Vi åker nu. De var så här, okej. Och sen hamnade vi vid gränsen och då hade jag via telefon hittat kontakter som hittade människor som behövde komma därifrån. Så att min första busstur från gränsen var 32 gäster. Jag säger gäster istället eftersom det är faktiskt gäster. Det är inte flyktingar. Det här är gäster som vill komma hem igen. Så att vi hade 32 gäster på första bussen. Och jag gjorde avlastning och pålastning av förnödenheter på 1,5 timme. Så det är en snabbaste på avlastningen vi har gjort hittills. Mm. Första turen. Sen är jag på väg...
Och då hade du med dig förnödenheter, säger du. Ja. I form av mat, kläder.
Full med grejer.
Ja, precis. Vi samlar ju då på Karlaplan på torsdagen.
Ja.
Det blev en jättegrej. Jag trodde aldrig att det skulle bli en sån grej, att vi skulle följas av media och TV4.
Det var då jag såg, det kom till mig någonstans att du är med åt det där.
Och de ville följa efter och se vad som hände och sådär. Så att sen så hoppade jag av i Warszawa. När jag hade berättat för alla på bussen vilken kontaktperson de hade. För jag ville att de skulle känna sig trygga, de här familjerna. Så att till exempel Lia Boysen och Per Broman tog emot min första familj. Och de hamnade på Gotland och hon har det bra. De har det bra, hela familjen har det bra idag. Och det var viktigt för mig att innan jag hoppade av i Warszawa så visste alla att de hade en kontaktperson. De hade fått se en bild på personen som de skulle få bo hos. För det var ju väldigt nytt allting liksom. Vad händer nu? Hur ska vi ta hand om gästerna som kommer hem till Sverige? Så att det var ju extremt viktigt. Så min flickvän och några till tog emot gästerna. När de kom till Stockholm och jag var kvar i Warszawa. Och det var då vi byggde busshubben i Warszawa. Som då finansierades av svenska folket bland annat. För då var det mycket donationer från Sverige fortfarande. Sen har det ju blivit internationellt. Men där gjorde vi 57 bussar finansierade vi totalt från gränsen och Warszawas. För att vi kom ju sen till gränsen. Där vi kände att de människorna som verkligen behövde det kom iväg, och också djur. Det var väldigt svårt för många att ta med sig djuren och transporteras på flyg och sånt där. Så att det var 500 djur ungefär som vi då hjälpte till och se till att de hamnade.
Men har ni hittat kontaktpersoner till alla dessa?
Många, det kom ju bussar från hela Sverige helt plötsligt. Det var ju bussar från Alingsås, och det var Göteborg, det var Malmö, det var Kalmar, det var vissa hamnade på Öland, och vi försökte projektleda det här så gott det gick liksom. Så att jag trodde mycket på att sprida ut alla människor så att de inte hamnade på samma ställe, för det skulle ju bli kaos i Sverige då också. Nu var det inte så många som hamnade i Sverige på grund av att det gick ett rykte om att Sverige inte var ett NATO-land. Så att de här kvinnorna och barn, eller kvinnorna framförallt de med familjerna, de var ju lite rädda för Sverige liksom. För de kände bara att nej, men vi vill inte åka till Sverige, för vi vill åka till Tyskland eller vad det kan vara. Så det var en anledning, tror jag, för att de inte vågade åka till Sverige.
Men här måste ju du ha haft en enorm nytta av ditt arrangörskap. Alltså att ordna en fest är ju många trådar i luften samtidigt. Och
du blir inte rädd om det fattas en buss, det har du löst på en halvtimme förr.
Liksom. Ja, precis. Så jag har väl en viss snabbhet i huvudet, tror jag. Så att det, ja, och sen så fortsätter vi att jobba in i landet, och idag så hjälper vi till vid fronten alltså.
Och när du säger vi, vad är det, en organisation då?
Ja, vi har startat en organisation som jobbat i Ukraina sen den dagen jag började egentligen. Och just nu handlar det om sjukvård, ambulanser, stötta sjukvården, och nu när Cherson var så var det vårt team först på plats nästan i hela världen som hjälpte till. Och det har också gjort att vi har nu blivit liksom en internationell spelare faktiskt. Vi får donationer från USA, Japan, Kanada, England, och det är rätt häftigt. Och det här är ju på grund av att vi har visat upp hela tiden vad vi gör på våra sociala medier.
Vad heter ni?
Operation Aid heter vi, och det namnet föddes i Krakow när vi hamnade där, och där vi sa att nu kör vi igång eget. Där vi känner att vi har full kontroll och att vi kan se vad alla pengarna tar vägen. Vi har ett väldigt bra liksom, track record bakåt. Pengarna har kommit fram.
90-konto som det heter, antar jag.
Nej, inget 90-konto än. Och det är det som är häftigt också, att vi har lyckats utan 90-konto. Mm. Så att det är en häftig resa tycker jag faktiskt vi har gjort.
90-konto är ett speciellt typ av...
Ja, men det är ju någon slags verifiering från
Ja, man har en revisor och man har liksom på ett helt annat
inte
sätt.
Det går väl inte på en kvart att få till det direkt?
Nej, det tar lång tid. Det gör det. Men sanningen är nu att vi har faktiskt gjort om föreningen till en stiftelse. Mm. Och stiftelsen, målet med stiftelsen är att Operation Aid stiftelse ska vara ett 90-konto. Mm. Och att vi har gjort det bra, men vi vill göra det ännu bättre. Och det är det nya just nu.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jag sitter mina dagar på Saveland. Mm. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete, eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
det. Ja, då hade jag kunnat visa dig att här... Ja. här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får det bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av.
Mm.
Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast. För vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det,
det är inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst. Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du privata affärer? Gör du mycket privata affärer?
Ja, men jag gör väl privata affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är privata affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska ju också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss!
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnar 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa, för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt, men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt, tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör, ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget är alltså. Nej. Utan ett är utan prickar blir ju ett A.
Privataaffarer.se
/...
Snedstreck säger du, jag säger /.
Ja, /, ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ekonomi.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Men då har ju du två saker här nu då, tänker jag. För att dels så, ja, kriget är ju långt ifrån slut på något vis liksom. Däremot är pandemin slut och du äger ju grunden också. Festfixare, och jag antar att det är ju det som är normalt sett du har försörjt dig på. Men sen då så jobbar du också med det här, men kan man ta ut lön då? Alltså,
Bra fråga. Jag tog en otrolig risk i början. Det är inte alla som vågar ta den risken, men jag kände att jag gjorde det. Och jag jobbade nästintill gratis fram till november förra året då, när jag sa att det här går inte längre. Jag håller på liksom att vi har dragit in ungefär 1 miljon i månaden under 1,5 år. Så att vi har ju haft pengar. Men det är så här, vad får man ta ut? Enligt Giva så vet vi ju vad man får ta ut nu då. Men,
vad är det då? Alltså, vad är Giva och vad får man ta ut?
Giva är en branschorganisation som berättar ungefär vad man kan ta ut. Och då ska man gå efter de riktlinjerna. Så att en PR eller marknadsföringsperson skulle kunna ta ut 36,8 i månaden halvtid. Och då vet ni vad en heltid är. Och en generaldirektör ligger ungefär på 60-70 000. Så att, men jag började först ha betalt, eller först började få ta in lite pengar i november. Så jag jobbade gratis fram till november. Där vi märkte att Operation Aid faktiskt kunde stå sig självt. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Man startar från ingenting, man startar från noll. Och sen så måste man ju inse att nu har vi faktiskt liksom möjlighet att faktiskt kunna göra det här lite bättre. För att det här går inte att göra bara på volontärer som jobbar gratis. För att om vi inte har någon struktur så faller allting. Det är ungefär som ett vanligt företag. Liksom. Mm. Om du inte har en vd eller en marknadsföringsperson som faktiskt finns där. Eller du kan lita på att de här personerna finns där. Så att vi har försökt ta ut små löner. Bara för att kunna klara oss egentligen. Så att sen i november så fick jag ut 20 000 spänn i månaden. Vilket i alla fall täckte lite gamla skulder och lite sånt där. Och sen i mars månad så fick jag ut en halvtidslön när jag jobbat, kan man säga, fulltidslön då, sen 3 mars på 36,8. Då vi kände att vi har faktiskt,
det bär sig liksom.
Det bär sig, precis. Och det är ju det handlar om, att pengarna måste ju in för att det ska fungera. Och jag
har men det låter som att är det här en känslig grej? Alltså jag kan tänka mig att det är känsligt därför att det är någon slags välgörenhet, men samtidigt så måste man ju för fan, om inte du gör det här jobbet, ja, så blir det ju ingenting.
Liksom. Men ledarskap värderas ju inte, det är ju så i alla organisationer. Nej, men de där jävla cheferna ska tydligen också ha betalt trots att de inte gör något. Precis. Den attityden är ju överallt.
Precis, liksom. Och det där har ju varit en svår grej, tycker jag. Sen har ju många av våra volontärer fått en dagsersättning eller en månadsersättning som har varit på plats. Mm. Det är ingen som kan jobba gratis.
Framförallt, en vecka, men inte i 2 år. Liksom.
Nej, framförallt när vi gör ett jävligt bra jobb, och det har vi gjort. Alltså, jag har ju använt mitt nätverk och mina PR-verktyg för att verkligen dra det här vidare. Och Operation Aid har blivit en av Sveriges mest kända Ukraina-organisationer idag. Vilket såklart har varit allas insats i det här. Men det är klart att det är en känslig fråga. Jag tycker själv att det finns stora organisationer där man sitter och tjänar liksom flera hundratusen. Och jag tycker att det är för mycket. Jag tycker att det ska vara en bra nivå på det.
Jag ska inte hänga ut någon, men jag vet till exempel en sån organisation som Sida. Och liknande organisationer där man ju också åker med familj och den som man är gift med får också följa med och få betalt om man tjänar ganska, eller jävligt bra pengar. Mm. Så att i vissa organisationer har man kommit längre och insett att det funkar inte annars. Liksom. Sen kan inte jag bedöma huruvida Sida att det är för mycket eller för lite, det skiter jag i. Men man har det ganska gott ställt på vissa sådana organisationer. Liksom.
Och jag får lite känslan av att det håller på att röra sig om i grytan. Det är i alla fall någonting som jag tycker borde göras, helt klart.
Men då tänker jag så här då, det här måste ju ha varit en otroligt bra publicitet också för dig som varumärke. Om man liksom bara tänker i ett första, för det var ju så jag tänkte i det här. Fan,
det man förlorar så, på gångerna tar man igen på karusellerna.
Ja, men liksom,
och att
jävlar vad många måste sätta värde på det du har gjort. Du gjorde någonting som inte jag skulle ha vågat. Jag hade inte vågat åka ner dit, tror jag.
Alltså till att börja med kan jag säga att det finns de volontärerna hos oss som verkligen står vid fronten. Jag ser mig själv mer som en person som ska dra in de större pengarna via större donationer. Och vilket jag gjort. Mm. Så att, jag vill hylla de volontärerna som faktiskt, det flyger missiler över. Och jag är så glad att det inte har hänt någonting med några av våra volontärer hittills. Det är klart att vi var rädda. Det är klart att man var rädd att komma in i Ukraina. Men vi har förflyttat oss in organiskt och jobbat oss fram hela vägen med små steg. Men nu är vi längst fram och hjälper till med sjukvård till de som behöver det mest. Och,
det är fantastiskt. Men bara så här vidare, då tänker man ju att nu är det, då får ju du bara hem och festfixa vidare parallellt.
Har det funkat att köra de två sakerna samtidigt?
Alltså man blir ju lite splittrad. Speciellt när man får mycket att göra. Eftersom jag har inte haft möjligheten att anställa någon. Eftersom ja, man vet ju inte hur fan ska det gå. Liksom. Mm. Så att om jag hade haft kollegor som jag har tagit stöttning från. Och liksom jobbat mer med admin-sakerna. Så hade det ju sett kanske lite skönare ut för min del. Men jag måste göra allting själv just nu. Vilket också är rätt så roligt. I'm back to the roots. Liksom. Mm. Jag är inte en sån som liksom sitter och ligger på en solstol och så jobbar kollegorna runt omkring mig, utan jag jobbar gärna mycket själv. Men när det är många event på en gång då som nu, den här veckan var helt crazy, så då blir det lite splittrat och ja, den ena stunden står man och håller på med liksom inlägg om ambulanser och det är skadade liksom, och sen så är snittarna liksom här. Det blir lite knäppt.
Ja, men hur går det? Så jag tänker det liksom, ja, nu du har 2 förlorade liksom missade samtal när vi klarar här. Ett handlar om en ny modell på diskmaskin som ska lanseras och något handlar om en barnfamilj som är splittrad liksom och pappan är skjuten liksom. Det kan ju bli lite klurigt att tänka sig, fan, jag tar diskmaskinsamtalet så, först här.
När jag var nerringd i Warszawa, när det ringde folk och ville ha hjälp, när de hörde att vi var där och hjälpte dem med hotell och sådär, då var jag ju ner ring dygnet runt. Mm. Och då missar jag ju såna här samtal som kan vara viktiga med affärer till affärbyrån. Mm. Så att det har ju varit jättesvårt och allting tar mer tid än vad man tror. Speciellt när det har blivit så stort. Så att det har varit lite problematiskt. Så att man har liksom försökt göra så gott man kan och det har varit mitt mantra hela tiden. Vi gör så gott vi kan och försöker vara liksom Ja, bra medmänniskor.
Men om ska vi vara helt ärliga så fick jag i alla fall intrycket av dig. Du sa det inte rent ut, men att någonstans att dina konkurrenter liksom har ju passat på när du har varit i Ukraina, om vi ska hårdra det liksom.
Ja, mina kunder som jag hade innan, till exempel en kunde jag haft i 10 år, de har ju ätits upp av andra kollegor i branschen. Men jag kan förstå dem, jag kan förstå mina kunder att de inte kanske vågar höra av sig när jag är i Ukraina. Det är klart att det känns konstigt att ringa så här: hej, du, kan du hjälpa oss med den här premiären nu? Mm. När de ser, och jag har ju liksom använt mitt sociala mediekonto som en motor att faktiskt visa att det här fortfarande pågår. Och det kan jag förstå att mina kunder då tänker att, men Johan har inte tid. Mm. Eller han har liksom, han gör något annat. Och det, jag kan förstå mina kunder att de som jag nu har tappat under den här tiden, att de kanske inte ringde, utan att det kom någon kollega i branschen och körde vidare.
Och precis kommer de väl tillbaka när de förstår att du faktiskt har hittat någon balans att göra både och.
Ja, jag hoppas det i alla fall. Jag har ju alltid levererat bra material och bra event, tycker jag själv i alla fall. Sen har jag en helt ny erfarenhet nu, och det är att vi har startat organisation och jobbar med den. Det är inte helt lätt heller, kan jag säga. Det är liksom 80 volontärer som har sina egna viljor också. Mm. Så att det är inte så lätt att ha gjort den här resan. Och det har varit
bara formeln kring en stiftelse. Jag har några varit med och satt igång ett par stiftelser. Och det är ju precis så trögt som det ska vara. Därför att en stiftelse ska ju verkligen vara och bestå. Och den ska ju typ vara omöjlig att göra om och omöjlig att avsluta. Ja. Och därför så är det ju, men det är också nästan omöjligt att få igång det. Så jag kan ju förstå att det är mycket sånt som du har fått lagt tid på.
Det är utmaningar hela tiden, det är det. Men framförallt det här med att identifiera vilka samtal är viktiga. Hänger ni med vad jag menar? Alltså, oj, här ringer man om det. Och sen så kan det ringa en tant och säga, eller jättegullig tant och säga, oj, jag har en påse, kan ni komma och hämta den? Och sen så ringer helt plötsligt, oj, jag har 3 lastbilar med vatten här som jag vill skänka till er. Jag får inte tag på någon annan. Men jag vet att du går vän till en vän. Och helt plötsligt så har jag fixat 3 lastbilar med vatten ner till Kärsson. Så vi skickade faktiskt ner 300 000 flaskor rent vatten till Mykolaiv-området. Redan förra sommaren.
Wow.
Så att det är den svårigheten helt enkelt. Att identifiera vad som faktiskt är viktigt. Prioriteringen. Och det tycker jag är lite jobbigt faktiskt.
Vad tror du att du har lärt dig på den här resan som du kommer att ha nytta av? När stiftelsen väl... Alltså lite tanke med stiftelsen är att den ska klaras utan dig förr eller senare. Vad kommer du ta med dig från hela den här resan?
Att lyssna på mig själv och min magkänsla. Att lita på den. Vi har sprungit på lite svårigheter också under tidens gång. Och med magkänslan så måste man bara fortsätta tro på sig själv. Och inte lyssna på andra som man tror ska vara smartare än själv.
Mm.
Faktiskt.
Mm. Och när du säger att du sprungit på lite svårigheter, har du något exempel?
Nej, men det är ju... Det är klart att... Alltså alla i organisationen kanske inte har samma mål och samma tänk som en själv. Jag har haft en väldigt högt tänk i det här. Jag har byggt PR-mässigt det här på rätt sätt. Så att alla människor är olika. Och alla förstår inte ens hjärna ibland. Och det är förståeligt.
Men som du säger då, dina konkurrenter här hemma, det är ju mindre viktigt mot det jobb ni gör där nere och så. Det är ju ändå, ska jag säga, bara business. Men... Kan du känna dig besviken och lura där? Liksom? För ni är ju ändå så här, jag antar att alla känner alla lite grann. Man delar på saker, man kanske delar på uppdrag och så här. Men kan du känna att någon har liksom...
Nej, inte alls besviken så. Utan den här resan jag har gjort är någonting innerligt, själsligt. Och har gjort mig också till en bättre människa, skulle jag säga. Alltså jag har 3 saker jag gjort i mitt liv som jag aldrig skulle ångra. Det är att jag cyklade till Göteborg en gång från Stockholm. Tog 5 dagar. Jättehärlig upplevelse.
Cykla från Göteborg menar
du? Nej, till Göteborg från Stockholm. 5 dagar.
Varför ska man vilja till Göteborg? Kan du förklara, Mattias?
Nej, men jag sprang jag Tokyo Marathon. Något av det bästa vi har gjort också.
Aha.
Tränade 3 månader och sprang det. Och bara hade så här djävulszonen. Och nu ska jag igenom liksom. Sprang den på 5 timmar och 50 minuter. Och sen är det den här resan som har varit liksom helt otrolig att få vara med om och faktiskt kunna bidra till vad jag tycker en mycket bättre värld. Det privata initiativet från Sverige har varit fantastiskt. Jag måste säga det, hylla de privata initiativ som finns runt omkring er. De som samlar in saker har gjort det i flera månader. vissa av dem går faktiskt på knäna just nu. Så att hör av er till dem som faktiskt är era vänner som faktiskt har jobbat flera månader nu och bjud dem på en lunch. För att många kanske tror att de är rika eller någonting, men det är de inte. Det är vanliga människor, precis som jag i det här fallet, som har jobbat hjärnet och hjälpt till. Och de behöver stöd. Mm. Precis som
ja, men lite som sjuksyrorna i pandemin.
Ja, liksom, precis.
De går på knäna, de sliter liksom, jävligt hårt.
Och det privata initiativet är fantastiskt från Sverige, återigen.
Och vad, men om man vill veta mer nu, vi har lite andra grejer vi ska prata om också, men om vi bara, medan vi ändå är här nu då, Operation Aid, vart går man? Alltså, hur hittar man om man vill skänka pengar, om man vill bidra här på något sätt? Nej, vad gör man då?
Just nu är vårt ambulansprojekt i Ukraina pågående. Följ oss på Instagram, följ oss på Twitter, följ oss på Facebook. Mm. Gå in och titta och följ hela förloppet. Mm. Det är som en dagbok. Det visar att vi har jobbat hårt. Det är ingen skitsnack. Boots on the ground, som amerikanerna säger. Det är det som det handlar om. Närvaro. Ta reda på de andra organisationerna. Vad gör de? Vad har de för bilder? Känns det bara som en reklambyrå som lägger upp vinterbilder på sommaren? Eller vänta nu här. Vad är det här för någonting? Liksom? Mm. Jag har sett en stor organisation som jag alltid hyllar i Ukraina och i Polen. De heter World Central Kitchen. Jag har gjort ett fantastiskt arbete, om jag ska rekommendera en annan större aktör. Vi i Sverige vet egentligen inte riktigt vilka det här är, men de är fantastiska. De lagar mat runt om på ställen där det kommer flyktingströmmar. De ger även volontärer mat faktiskt. Också viktigt. Volontärerna behöver stöttas. Mm. Och det är flera hundra som finns runt om.
Det är ju väldigt, det är klokt, för det är, också, det är lätt att bara tänka på flyktingarna, så att säga. Ja. Vilket man ju naturligtvis gör i första hand. Men utan volontärerna så hade de ju inte kommit någonstans.
Nej.
Så att det är också...
Nej, men det är, min syn på volontärer är, det är de som är de sanna hjältarna.
Men vad är planen framöver för dig nu då? Är det liksom, vad är drömscenariot? Är det att du ska kunna jobba kvar med organisationen på halvtid och sen kunna köra P3 Events eller alltså byrån? Eller vad?
Ja, P3 Event kommer jobba vidare. Ta de kunder som jag hanterar. Vi har några bra uppdrag här nu i höst med Operation Aid. Vi hoppas på att vi kan göra stora saker i framtiden. Just nu är vi i ett läge där vi jobbar lite med en omstrukturering, kan man säga. Till att vi alla ska få en bättre tid framåt. Vi som har varit inblandade. Så att det är svårt att säga exakt hur det kommer bli, men jag vet att jag är en hejare på att dra in kulor, faktiskt.
Mm. Så där det, hoppas du ser ändå att du ska kunna fortsätta med båda delarna, så att säga. Dels du...
Ja, jag hoppas det, för jag insåg att jag var bra på det här. Och framförallt mår jag väldigt bra av att hjälpa och försöka se till att det hamnar förnödenheter på rätt plats.
Mm. Vad är din magkänsla då? På tal om magkänsla här. Så jag förstår att det är omöjligt att svara ett korrekt svar. Men du är säkert närmare svaret eller känslan än vad jag och Charlie är här. Men hur länge fortsätter det här eländet?
Hur går det?
Kan det ta slut snart? Eller vad, ja.
Jag var i Kiev för 2 månader sedan och träffade faktiskt på Klitschko. Han tackade så gott för vårt support och han sa att grattis till att NATO har gått med i Sverige. Och då sa jag, nej men det har inte riktigt hänt än, det var Finland. Och så skrattade vi lite sådär. Men jag tror att med den informationen jag får så tror jag att det här kommer vara långvarigt. Det har ju redan varit sedan 2014 liksom. Där har ju vi knappt reagerat såklart vad som har hänt där borta, men när det blev en invasion till Kiev så förstod man att det här kommer att vara stökigt. Liksom. Men de är otroligt beroende av väst. Och jag kallar det för Humanitarian Hope Aid. Det är hoppet från väst som behövs just nu. Och vi får inte ge upp för friheten och demokratin.
Upplever du att det börjar, säger du på grund av anledning, att det börjar falna stödet ifrån väst eller engagemanget, eller att vi börjar bli lite så här, men det där var ju för gamla nyheter, nu är det väl där klart snart liksom.
Ja, alltså donationerna har ju gått ner, så är det ju. Och jag har pratat med de andra små organisationerna, inte de stora, och det är ju så att intresset har svalnat, så man behöver liksom hitta nya nätverk. Mina nätverk har redan skickat pengar, alltså det är slut liksom. Förstår ni? Så man behöver hitta nya människor som tycker att man är fantastisk svenska på det man håller på med. Mm. Så där tycker jag är väldigt viktigt att komma ut i de här nya nätverken och faktiskt visa. Och där har Carola faktiskt varit en väldigt viktig person för oss. För hon såg vad vi gjorde och hon såg och har sett hela vägen hur vi har hjälpt till. Och det var det hon saknade i Greklandkrisen, tror jag. Mm. Att hon märkte att var är all hjälp någonstans? Liksom. Mm. Och jag tycker att vi har tagit ett väldigt bra men litet steg framåt i den frågan. Och där har hon varit väldigt viktig.
Men om man nu vill göra någonting då, som jag sa, i det lilla då. För att det behöver inte, som du säger, de allra flesta kan inte skänka 10 000 i månaden. Eller man kan inte... Men är det bättre att man sätter in en liten peng? Absolut. Eller är det bättre att man erbjuder saker?
Nej.
Liksom, vad är det bästa Nej. Man kan göra nu då för våra lyssnare, tänker jag?
Saker är en mycket mer logistikapparat, skulle jag säga. Och det har vi, nu när det var vinter så skickar vi ner jättemycket kaminer. Vi har skickat ut 10 000 matlådor som en familj har kunnat leva på en vecka minst. Och ibland har vi varit först i byarna på plats. Och det har varit extremt viktigt för vintern. Men ukrainarna, de odlar ju saker. Va? Mm. Som, vi gör inte det i Sverige på det här sättet. Utan de odlar i sin trädgård. De kan leva på den under sommaren. Men det är vintern som är extremt viktigt att vi supportar dem och fortsätter göra det. Och om det här kriget fortsätter i vinter så måste vi supporta. Kaminerna är lika så. Elen försvann, vattnet försvann. Hur ska de laga mat? Hur ska de få värme? Det är kört. Och de här kaminerna som hela Sverige har hjälpt till med, som har delats ut från egentligen alla de små organisationerna, har varit en jättehäftig resa att följa.
Men då är det bättre att låta organisationen avgöra och sätta in en liten peng än att man
lyssna på organisationen, vad de säger. Vad behöver vi? Nu behöver vi köpa det eller det. Det. Jag har faktiskt med en present till er också. Jag ska visa er här. Till exempel, här har vi då tryckt upp vår egen energidryck.
Nej, men titta där, ja.
Mm. Så det här är någonting som också behövs.
Jag tar en bild på här sen, så ska vi lägga ut och visa. Mm.
Så, ja, nej, men lyssna på vad behöver man just nu? Liksom. Det är viktigt.
Mm. Ja, det gäller att hålla sig.
Och det kan vara allt från att man ställer upp och hjälper till på en resa. Man åker ett varv ner och kanske hjälper till och bär och så sliter ett varv som man ändå gjort någonting.
Ja,
ja precis. Mm.
Vi har ju kört väldigt mycket bil. Våra bilar har kört... Jag vet inte hur många mil. Men diesel är faktiskt en av våra största kostnad.
Mm.
Och det tänker inte folk på. Mm. Så att om du, vi har fått donationer på 50 kronor. Vi har fått donationer på 200 000. De här 50 kronorna täcker ju i alla fall en liten dieselkostnad. Liksom.
Mm.
Ja, fascinerande. Ja, otrolig resa, Johan. Alltså, imponerande. Man blir liksom... Och känner man så här, man blir inte tagen här. Liksom.
Ja, verkligheten kommer väldigt nära plötsligt.
Ja, och också i kombination med din, det är ju också väldigt speciellt det här med att just din verksamhet innan med pandemin hade de konsekvenserna. Men sen ändå att du då liksom tar det här taget
Många skulle vara fullt upptagna med sina egna problem.
Där du äntligen kan komma tillbaka ekonomiskt. Liksom.
Ja, i mitt fall så kunde jag göra det här och jag har... Jag hade inget barn, jag hade en flickvän som undrade jag tog vägen i och för sig, men hon, det är okej liksom, vi löste det. Men jag kunde göra det här och jag kunde lägga min tid på det här. Jag kanske inte kan göra det i framtiden igen, men nu har vi gjort det och det behövdes just då.
Man får hoppas att dina tjänster inte ska behövas, men de kanske kan finnas genom att du kan vara med och projektleda från hemifrån om det dyker upp någon annan kris någon annanstans i någon annan tid. Liksom.
Ja, det är ju så, det är såklart att man har byggt ett ännu större nätverk som kanske... Ja, men som gör att man vet vilka som verkligen vill hjälpa till på olika sätt. Men donationerna från både trebarnsmammorna som sitter och följer oss till affärsmannen som säger att ni gör ett fantastiskt jobb. Det är häftigt att se.
Mm.
Mycket fint. Gå in på Operation Aid helt enkelt på sociala medier och där hittar man allt. Och man kan också följa er där dagligen. Liksom.
Yes.
Mm. Johan Petré, stort tack för att du kom hit.
Tack.
Podplay. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot eller klickar hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.